Varmt välkomna tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Darren Gustafsson och Kim Hindart.
Hubba!
Vi ska prata GDPR idag, Kim. Igen.
Ja.
Tydligen så skulle vi göra det, tyckte någon att vi skulle göra, så då gör vi väl det då. Men vi tänkte att vi kan väl ta en liten uppsamling vart vi står så här nu. Vad är vi nu? Snart 4 år, va? Ja, 3,5 i alla fall.
Ja, 3,5 någonting sånt.
Men officiellt släpptes.
Men låt mig vara tydlig, och det här som också folk säger, buhu, den har inte vunnit så länge. Ja, 2016 skrevs den i lag. 2014 kunde alla börja läsa den. 2016 skrevs den i lag. Ja, den börjar träda i kraft och bli så att säga enforceable 2018. Men 2016 fanns den.
Jajamän.
Det.
Och som sagt, den gick att läsa om redan från 2014 och fram. Så att det är ju ingen, den är mycket äldre än vad man vill göra gällande. Mm. Men vart är vi någonstans nu då? För att, fortfarande nu in i 2022 så är det fortfarande diskussioner om att det som står där kan ju inte vara sant. Och det som står där är helt ohållbart, funkar inte, förstör bara. Jag hör också lite GDPR-mättnad, om man säger så. För de som har faktiskt gjort ett aktivt jobb och försöka applicera det här i sin verksamhet så gott det går. Men just frustrationen över alla godkänd-knappar på hela hemsidor och godkänd det här och godkänd det där. Och så har man tryckt på den här godkänd och så kommer jag tillbaka så ska jag godkänna igen. Hörde min fru exempelvis satt och skrek högt där när hon surfade omkring här för häromdagen. Och fan, man ska ju bara godkänna massa saker överallt hela tiden. Fasiken så. Det finns kanske en liten mättnad där också liksom så för vad det här innebär. Men vart står vi nu 4 år senare, 3,5 år senare egentligen då? Sen införandet officiellt. Mm.
Ja, för att låt mig börja med att säga så här att det är lite roligt. Jag menar, nu har vi ju fått följt den här GDPR-grejen. Vi har ju faktiskt någonting som heter GDPR-podden en gång i tiden. Som var,
det var ju så det började en gång i tiden.
Innan som vi började med. Så att, långt tillbaka. Men GDPR är ju i mitt tycke en av de bästa lagarna som någonsin kommit till kraft. Och absolut en av de totalt sämsta och hemskaste lagarna som någonsin kommit till kraft. Och här kan vi väl börja med som sagt att en lag måste vara ganska tydlig och lättförståelig. Ju enklare den är och tydligare den är, desto lättare är det ju för folk att anamma.
Mm.
99 artiklar på över 300 sidor i jädrigt avancerad paragraftext.
Mm.
Nej, det är inte lätt. Det finns en anledning till varför ingen riktigt fullt förstår den, inklusive de som faktiskt ska enforcea och driva den och inklusive experterna. Den, liksom ja, det där. Så att det är så totalt bedrövligt på den sidan så det är inte klokt, för den är absolut inte tydlig, lätt eller liksom strukturerad. Så att ens försöka ge sig på att fullt följa den. Nej, här behöver vi mycket mer praxis, här behöver vi mycket mer hjälp. Mm. Och då står det till och med i lagen att det ska finnas certifieringsmekanismer.
Just det.
Men här står vi 2022 fortfarande inte, vet jag, sådana i Sverige.
Inga certifieringsmekanismer överhuvudtaget, de finns inte. Och hur
de har
ska
precis
vi då
börjat dyka upp nu. Men det är liksom, det är så dags nu, det skulle funnits 2016 när den började.
Mm.
Då skulle det funnits, ja. Så att jag kan väl ge jättekudos till att vi kan väl alla vara överens om att det här med att vår personuppgifter är handelsbara och det måste börja regleras är total nödvändighet.
Mm.
Den absolut nödvändighet. Det är bara att titta på techjätten idag. Självreglering, nej, det funkar inte.
Nej.
Det är extremt tydligt idag. Nej, det funkar inte. Så det var tvunget att bli en vettig reglering där.
Ja, men självreglering kommer aldrig fungera så länge det finns monetär vinst i det. För det är det det bottnar i. Vi tjänar ju pengar på det på sista raden. Och kan man tjäna pengar vill man tjäna ännu mer pengar.
Att stjäla folks personuppgifter, uttryckligen för det som görs. Du stjäl någon annans egendom och rättighet.
Mm.
Och säljer det. Mm. Är jätteprofitabelt, för att bara titta hysteriskt. Det finns en anledning till varför alla vill bara tigga och be om att få samla uppgifter om dig.
Mm.
Det är värt pengar, jättemycket pengar. Så är det klart att man själv. Så att den är ju så här. Ja.
Mm.
Så att det är ingen tvekan om att det behöver regleras. Sen kan jag tycka att införandet av GDPR var totalt, totalt bedrövligt.
Ja, jag har en tolkning på det också. Men kör din först så får vi se om vi tycker likadant.
Jo, men det är mer att jag tycker att man kunde ha gjort en större effort att vara tydligare i saker som man vet står i lagen, kan vara upp för tolkning, kan vara upp för debatt, kan vara upp. Då kunde man ha kommit överens mycket mera inför den här, redan under införandefasen. Att vet du vad betyder det här egentligen, så att säga, och hur ska det här tolkas? För det finns ju mera öppningar allt sånt här finns i lagen, desto krångligare blir det ju, desto svårare blir det. Däremot så tror jag då att det som är så bedrövligt i mitt tycke på andra sidan, det är att det som är tvärtydligt lagen, det som är supertydligt, det debatterar vi om fortfarande. Vi debatterar fortfarande om definitionerna i själva lagen. Det här har vi skrivit en definition av det här. Nej, så kan det inte vara. Ja, men det är de som har definierat den, sorry. Det är deras definition. Gillar det eller inte, men det är definitionen av någonting. Du kan inte ändra den sen, utan då får du säga att nu vill vi ändra lagen för vi tycker den här definitionen av det är skev. Men enligt lagens bemärkelse, definition är en definition. Men det är den sitter vi och tolkar och försöker tolka om när den är ganska obvious och tydlig. Så att vi bråkar om saker som är ganska tydligt markerat. Och så har vi inte en aning om hur vi följer det som är upp för tolkning till viss del. Och vilket är så här, ja, det blir väldigt skeva debatter och det hjälper ju inte att väldigt extremt starka lobbyrörelser bara vill totalt haverera den här lagen och röra om också. Och kastar in en massa lobbying på saker som gör att du får de här väldigt skeva och konstiga debatterna. För att om du inte kan försvara dig på ett vettigt sätt, röra om i grytan och prata någonting helt annat. Där har vi sett i politiken väldigt mycket.
Generellt så funkar politik så överhuvudtaget just nu. Bara vi pratar om allt annat än det som var relevant så flyttar vi ju fokus någon annanstans.
Precis.
Och så sätter vi att det här är det ni ska fokusera på, fast egentligen är det något annat vi borde fokusera på. För vi vill inte prata om det vi ska fokusera på. Nej, för det är ju den som är lite jobbig. Sådär.
Istället för att svara på den direkta frågan du får. Så svarar du på någonting helt annat.
Ja, eller berättar hur alla andra gör väldigt fel i någonting annat som inte har med just den frågan att göra. Men bara så att ni vet så gör alla andra väldigt fel. Men jag kan tycka som så här, införandet GDPR var, jag håller med dig, införandet var dåligt, men jag ser på ett lite annat håll. Det EU tycker jag fallerade i, det var att man gav inte Europas länder motivationen till varför vi skulle göra annat än att det var viktigt att göra det. Ja, det kunde vi vara överens om. Vi ville skydda personuppgifter, det var alla överens om. Men det vi inte gjorde var att vi gav inte motivationsfaktorn så att vi, länderna, ägde motivationsfaktorn till att göra förändringen. Att vi stod och skrek om böter och vi stod och skrek om straff och vi stod och skrek om piska och morot och piska och morot, och till slut ruttnade folk. Jag tycker vi tog det här från fel håll. För hade vi fört debatten, precis som du säger, hade vi fört debatten ifrån perspektivet hur faktiskt gynnar det här Europas länder, istället för hur kommer det här sätta käppar i hjulen för Europas länder? För det var där fokuset blev. Och om ni inte gör som vi säger, då får ni massor med bestraffningar. Och så var det 2% hit och 4% hit och 10 miljoner euro, 20 miljoner euro, vilket som var minst, och XYZ. Och så vart fokuset bara på just bestraffningen. Och så fick folk panik över att man skulle börja bli bestraffad. Och vad gör vi då när vi får panik när vi ska bli bestraffade? Jo, vi gör precis som mina barn gör när de vet att de inte har städat rummet. Man går och sopar skiten i mattan. Och sen hoppas vi på att mamma och pappa inte ser att det ligger skiten i mattan. Har du städat rummet? Jajamän. Och så lyfter du upp mattan, det har du ju inte alls. För det kan jag tycka är det som är största kruxet nu, och det tycker vi ser följdeffekten av just nu, är att vi märker nu där det springs på höga med skit under mattan, och så snubblar vi över dem. Vilket leder till att, det avslöjar ju också det, när vi körde GDPR-podden för länge sedan, så, och den kan ni få lyssna tillbaka till om vi kan länka de avsnitten, men där sa vi ju just det, att om du hade skött dina papper enligt den gamla lagen, så kommer det här inte vara något problem, för det är bara liksom att du kommer fortsätta sköta dina papper. Där vi skriker och springer, vi blir ju påkomna nu där vi inte skött våra papper. Och nu står vi med huvudet i sanden och hoppas att det ska försvinna. snälla Socialdemokraterna i regeringen som styr den, det är Maggan nu som kör. Ta bort det här hemska, innan dess var det Stefan, ta bort allt det här hemska nu så att vi slipper oroa oss. Och sen så var det likadant ute i de andra länderna ju inom EU. Och så stod man och skrev på Junker och grabbarna nere i att ni skulle ta bort det här hemska. Så. För vi har blivit påkomna med brallorna nere, lite så. Mm. Men tillbaka till att varför vi inte gjorde det här korrekt, enligt min åsikt, är för att vi stod och skrek om böter och bestraffning istället för att lyfta fram motivationen till varför vi skulle göra det här först överhuvudtaget. Där tycker jag vi brast.
Absolut. Jag håller helt med på det att om du låter piskan vina och det är enda motivatorn så kommer du såklart sluta med det. När du slutar piska så kommer det inte att motiveras längre.
Inte ett dugg, för det är där vi är och, nu tycker jag just nu. Ingen motiveras just nu.
Nej. Och nej. Om folk känner sig att de är hitpiskade, ja, det är ju inte så att det ställer precis som du säger som de vill vara.
Nej.
Och det är ju därför jag håller helt med. Vi måste bli tydligare med allihopa med ideologiskt. Är det här ett ställe du vill vara på?
Mm.
Vi kan väl alla kanske vara överens om att sälja och handla med slavar är inte okej.
Nej.
Det är inget ett företag vill vara någonstans.
Human trafficking är inget positivt.
Ja, det finns undantag såklart, men gemene välfuntat företag vill inte vara där.
Ja, men låt oss bara vara överens om att human trafficking är ingenting, här är ingenting vi vill hålla på med. Nej. Punkt slut. Nej.
Men att göra exakt samma sak med folks integritet är också illa. Det är inget du vill hålla på med.
Mm.
Det är inget du vill vara. Du vill inte kränka individer och sen handla med det.
Mm.
Så att, ja. Och det är väl där vi måste vara tydligare med att det är en image för alla företag idag. Mm. Seriöst, vill ni vara det som sticker ut som de som kränker och handlar med folks individ? Du stjäl folks digitala integritet och sen handlar med det.
Mm.
Nej. Jag tycker att bara det skit i böterna, bara det borde vara en tillräckligt så bra ideologisk ståndpunkt som att säga att nej, vi respekterar faktiskt folk som besöker vår sajt. Mm. Och väljer att göra affärer med oss.
Mm.
Så pass mycket så att vi inte kränker dem hur som helst.
Mm.
Det kan jag tycka är liksom en bra liksom filosofi. Och sen strunt i att det fanns böter. Jag ser att det är liksom mycket så här nyheter om GDPR-böterna ökat rejält och sånt.
Mm.
Och jag säger att ja, på ett sätt tycker jag att det är en bra poäng med det, men jag bryr mig inte så mycket om böterna i sig. Jag bryr mig mer om att det faktiskt börjar öka genom att folk granskas.
Mm.
Och det börjar enforsas och man börjar få tydligare direktiv. Vad är det som har varit okej och vad är det som inte har varit okej?
Mm.
Men låt oss försöka ta lite grundkurs igen då och lite tydlighet.
Mm. Mm.
Och i det här totala stolleriet som har varit, att säga, låt oss reda ut lite här i sammanhanget.
Mm.
Du har i grunden att en unik levande individ, ja, du, jag, vem som helst, om vi har någon digitalt spår efter oss och ett företag, nu för det här gäller företag då,
ja,
vill på något sätt samla in och behandla data om dig som individ.
Mm.
Ja, om det kan direkt ledas till dig som individ. Och då har vi sagt det hela tiden. Ditt namn, Daniel Gustafsson. Om jag samlar in det som företag. Ja, det är inte en personuppgift. Men om jag samlar in Daniel Gustafsson på din hemadress. Då är det plötsligt en personuppgift. För då kan det relateras till dig som unik individ. Om jag vill börja behandla den datan på något sätt. Då träder GDPR in. Och då är det faktiskt så att man glömmer den mest fundamentala principen i hela GDPR. Och det är det att all behandling av det som en personuppgift, all behandling av data som kan leda och korreleras till en unik levande individ. Mm. Och det är du då som är, kallas registrerade, det är alltså du så att säga, så att man på något sätt sköter den då, gör en databehandling. All sånt som inte finns i de extremt specifika fallen för GDPR. All annan sån behandling är olaglig per default. Det är alltid olagligt att behandla personuppgifter.
Mm.
Alltid, alltid, alltid. Om du inte kan hitta specifika case i GDPR som ger dig rätt att behandla personuppgifter.
Mm.
Så att det är ett företag som av någon anledning kanske har en webbshop. Av en anledning. Vill ju såklart att du kommer dit och handlar produkter av dem.
Mm.
Ja. Då säger vi så här. Daniel Gustafsson besöker en webbhandel. Och där börjar ju lite grann så att säga insamlingen redan där.
Mm.
Av de som driver den här webbhandeln. Då är ägarna och de som driver den här webbhandeln. De är personuppgiftsansvariga. För att du som registrerar där besöker. Och du är en levande individ som det går att spåra yep. till. Och registrerar uppgifter där. Som till exempel, nu vill jag handla en matta. Då vill de ju ha betalt av dig.
Mm-hmm.
Du vill kunna ge betalt över nätet.
Yep.
Ja, vilket är smidigt. Här måste ju ni byta uppgifter som är personuppgifter. Yep. De ska sen leverera mattan. Då måste du ju ange din adress som du vill leverera på. Lite sånt också. Och så vill du kunna kommunicera och ange din e-postadress. Det här är ju fullt naturligt om alla tänker efter som handlar på nätet idag.
Mm-hmm.
Och så måste du ange dina betaluppgifter. Där finns det väl etablerat i de här fina principerna av GDPR. Mm. Vad som gör att en personuppgiftsbehandling blir laglig.
Mm.
Betalning, utbyte av varor och tjänster under affärsvillkor. Ja, det är en typisk sån grej som gör att det är helt okej att behandla personuppgifterna.
Mm.
Så att nu så är det okej för dem, för nu har de en laglig grund till varför de kan hämta in och ta hand om dina uppgifter och säga att vet du vad bra. För att vi ska kunna ta betalt, du ska kunna ge betalt och du ska kunna få den tjänst eller vara som du har beställt på nätet. Ja, här får du din matta. Okej. Eller du registrerar på Netflix för här får du ditt abonnemang. Ja, då är det okej att vi behandlar dina uppgifter.
Ja.
Och de är personuppgifter. Jättebra.
Mm.
Här har vi ju problemet då att man är fortfarande oense om vad faktiskt en personuppgift är.
Ja.
Och det är för att vi tänker i teknisk term. Vi tänker i databaser, vi tänker i stuprör. Nej, allting, precis allting som tillsammans kan direkt eller indirekt leda till att identifiera levande individ.
Mm.
Vissa sidor, och här kommer till exempel Google Analytics in som en populär grej.
Mm.
Vissa sidor spårar ditt beteende, vad du gör.
Ja.
Och ditt mönster, hur du rör din mus, hur du skriver någonting i tangenter,
vad du söker på XYZ,
är sånt som kan spåra och identifiera en unik levande individ. Och då kan det vara personuppgifter. Det behöver inte vara det, men det kan vara det. Ja. Så här måste vi vara medvetna om att det är lite så här, så att ju mer sånt här du bara sparar ner och spårar om folk och besökare, desto troligare är det att det blir en personuppgift hastigt. Och då faller den under GDPR. Och då måste det finnas ett rimligt skäl till att göra det. Och här är ju de här grundproblemen då. Att det är den som är ansvarig, den som driver sajten, den som vill hämta in allt det här. Det är den som då måste göra en konsekvensanalys.
Ja.
Det här är inget, det här måste göras hela tiden. Så att de måste göra en analys. Vad är det för tillgångar vi faktiskt samlar in?
Mm.
Har vi koll på att vi har lagligt skäl för all sånt insamling?
Mm.
Ta till exempel en sån grej som att om du säger att det är ett affärsvillkor som gör att vi samlar in uppgifter om dig för att du ska kunna köpa en tjänst och vi ska kunna ta betalt och leverera den.
Mm.
Ja, men om vi börjar samla in hur du beter dig på nätet, dina biometrimönster när vi samlar in, alltså klickbeteende och sånt.
Mm.
Det kan inte relateras till att vi ska kunna göra affärer och sköta en betalning.
Nej.
Det har inget nödvändighet alls med om det går att göra en betalning eller inte.
Mm.
Här har vi ett problem då. Då måste man hitta ett annat lagligt skäl till det. Eller sluta samla in sånt.
Mm.
Sorry.
Bless you.
Mm. Så det är det här som är grundfundamentet och allt det här kommer fram i sina konsekvensanalyser och konsekvensbedömningar.
Mm.
Säg nu då att jag som driver min fina e-handel här, jag vill ju anlita någon som kan drifta den här hemsidan åt mig. Jag fyller ju bara min hemsida med produkter och vill ha ett sätt att ta betalt.
Mm.
Men jag är inte duktig på en teknisk drift så jag vill liksom anlita någon.
Mm.
Som hyr där. Då lägger jag mig i Amazon.
Mm.
Då är Amazon ett personuppgiftsbiträde.
Ja.
Det vill säga, jag som ansvarig är den som står för att samla in grejer.
Mm.
Men sen så anlitar jag någon för att faktiskt hjälpa till med behandling av personuppgifter.
Mm.
Och då är vi också i den här diskussionen, vad är en behandling?
Mm.
Ja, även om Amazon då aldrig någonsin, de är ju aldrig inne i min databas och ser direkt vad gör kund A och vad gör kund B.
Nej.
Men de är ändå ett biträde för de är delaktiga i behandlingen.
Ja.
Och behandlingen, det är precis allting som har att göra med personuppgifterna. Allt från lagring, borttagning, förändring.
Mm.
Och då spelar det ingen roll om det sker på en ren fysisk nivå av hårddiskförstöring.
Mm.
Eller om det sker på en digital nivå i form av att du gör uppdatering i databasen.
Mm.
Allting är fortfarande behandling. Så att eftersom det är på Amazons hårddiskar det här sparas,
mm,
så är de såklart med som ett biträde i sin behandling.
Mm.
Och då säger man, men så kan det ju inte vara. Då är de ju plötsligt ansvariga för olika delar. Ja, det är de.
Ja.
Men det är ju såklart olika saker beroende på hur det är involverad i behandlingen.
Mm.
Så är det olika känsligt. Här blir det ingen tydlighet.
Nej.
Det är tyvärr så att alla förväntar sig att det ska finnas ett regelverk som bestämmer att biträde A ska följa exakt det här.
Mm. För att göra rätt. Mm.
Ja, men det funkar inte så. För ett, det beror helt på vad är det för typ av behandling de gör. Om de enbart tillhandahåller hårddiskar som du sparar saker på.
Ja.
De är fortfarande ett biträde för de är delaktiga i behandlingen.
Jajamän.
Men inte alls på samma sätt som om du anlitar en konsult som sitter och gör optimering i din databas och gör analyser på ditt användarbeteende.
Nej.
Och gör marknadsanalyser på vilka.
Mm.
Det är en jätteskillnad. Det tar bara en sån sak som patientjournaler.
Mm.
Om du hyr någon för att tekniskt då bara spara patientjournaler på ett säkert sätt på en hårddisk så att den liksom inte förstörs.
Mm.
Och de aldrig in och läser i själva patientjournalen, så är det stor skillnad mot de som du hyr in som konsulter som ska sitta och läsa saker i databasen och jobba med det. Så att det är stor skillnad på behandling och behandling. Men antingen är du ansvarig eller så är du ett fristående juridiskt väsen som du tar in som hjälper till.
Mm.
Och då är du ett biträde.
Ja.
Ja. Och det viktiga att förstå med de här biträdena är att de alltid får en instruktion från ansvarig.
Precis.
Och det här är tillbaka i din konsekvensanalys. Vilka tillgångar har jag? Vilka biträden har jag?
Mm.
Har jag gett instruktioner?
Mm.
På vilken princip av laglig grund grundar jag min behandling?
Mm.
Och det är fortfarande så att då måste du som ansvarig hela tiden vara den som gör den här riskbedömningen av dina biträden.
Mm.
Gör en analys. Vad är det för uppgifter jag samlar in?
Mm.
Hur behandlar jag dem? På vilken laglig grund gör jag det? Utsätter jag dem för någon risk? Och sen tittar man på mina biträden. Och hur gör jag det här?
Mm.
Det är kedjan. Du behöver inte nödvändigtvis ha ett biträde överhuvudtaget. Om du sköter all drift och allting själv. Så har du inget biträde. Men däremot så kommer du ha olika delar i din organisation garanterat som gör det. Det är sällan någon som gör hela kedjan.
Mm.
Allt från hårddiskdriften till själv. Men det är, behandling har allting väldigt omfattande. Vad som är en personuppgift är väldigt omfattande. Så det här man måste förstå.
Mm.
Därför är det viktigt att man håller koll på det här med vad är det för olika principer jag åberopar som gör att det är lagligt för mig att behandla de här uppgifterna ens en gång. Och sen riskanalys på det här. Och det här man missar också. Jag tror att det har blivit väldigt hårt fokus fortfarande på processerna kring hur man processar det här. Att hur gör jag bortrensningar korrekt? Hur gör jag filtreringar korrekt?
Mm.
Ja, men du missar den allra viktigaste, allra principiellt, absolut till särklass viktigaste. Och det är att så fort jag blir en personuppgiftsansvarig, så fort jag faktiskt samlar in personuppgifter på mig, min första och viktigaste och i särklass tydligaste prioritet i hela GDPR är att jag är skyldig att hålla dem säker.
Mm. inte läcka.
Under inga omständigheter får jag läcka det.
Nej.
Det finns aldrig, aldrig ett god acceptabel ursäkt för att jag läcker det.
Nej. Det är egentligen hela, det är ju hela grundpunkten i allting. Ja. Läck inte data, punkt. Börja där. Och sen kan allt annat är så fruktansvärt sekundärt. Se till så att data inte läcker. På ett eller annat sätt.
Det är det viktigaste av allting. Se till att data inte läcker, korrekt. Mm. Det är bara så enkelt. Börja där.
Ingen oj-hopsan, ingen återförsäljning, ingen businessmodell bakom som gör att ni kränger det. Läck inte andras uppgifter. Där har ni uppgiften.
Så att jag är ju inne på att man missar den första grundläggande principen. Sluta läcka, se till att ni har tekniska skydd ordentligt.
Mm. Mm.
Här är ju också så här ett problem då att eftersom GDPR säger att du har en skyldighet att upprätthålla tillräckligt bra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder baserat på hur känsliga uppgifterna är. Ja, tyvärr ger du ju ingen jättebra riktlinje för folk.
Nej.
Men det är ju det som är så här, det kan inte stå i lagen. Jag vet att det finns folk som skriker och säger det måste stå exakt tydligt att Microsoft Teams är inte tillåtet enligt GDPR.
Kommer
men det kan ju aldrig stå i en
lagtext. Kommer aldrig att hända. Det kommer aldrig att hända.
Det är att man missar så totalt fundamentalt det här med den här själva konsekvensbedömningen och riskanalysen man ska göra. I den ingår det att du tittar på vad är det för typ av uppgifter, varför samlar jag in dem, har de en laglig princip, vilka underbiträden använder jag, eller biträden och underbiträden använder jag mig av, och gör en ordentlig riskanalys av hela kedjan. Det är det som ska göras hela tiden, och det är precis här vi fortfarande missar och står
Sen tror jag också en stor grej som vi har gått jäkligt bättre här är också när man tittar på vad mitt ansvar ligger i. Att om jag outsourcar min data till någon annan, säg en it-leverantör, oberoende vilken it-leverantör, om det är så en lokal hosting-leverantör i Sverige eller om det är en stor hyperscaler från USA eller vart jag än väljer. Det spelar ingen roll. Om jag oavsett så har ju jag som äger den tjänsten eller funktionen eller är den insamlande parten, jag har fortfarande ett ansvar. Jag kan inte delegera bort mitt ansvar till en underleverantör och säga det var deras fel. Ansvaret ligger ju på dig som anlitar dem, att se till att de du anlitar håller koll på sitt skräp, och det måste ju de bevisa för dig. Och då kan man inte kallt räkna med att ja, men de sa det. Ja, det sa de. Har du bevis för att det de säger är sant? Det ligger på dig och ditt ansvar. Och då kan man känna att det känns jäkligt jobbigt. Och ska jag verkligen hålla på med det och förstå? Jag har ju inte koll på det här. Och nej, det är nog också en sanning. Det är en krånglig jäkla värld just nu. Alltså it-världen som den är strukturerad nu med alla tjänster och allting fram och tillbaka. Den är inte enkel. Och precis all verksamhet i stort sett idag är ju it-baserad på ett eller annat sätt. Det finns egentligen ingen verksamhet som inte har en it-leverans någonstans, eller en webbshop eller en e-shop eller någon form av digital kommunikation, förbindelse med kunder, partners, vad det nu är för något. Det spelar ingen roll. Så att det är svårt att bara förstå allting, men du kommer inte från ansvaret av att du som samlar in datat av dina slutkunder äger ansvaret för vem du anlitar för behandlingen av dem. Och då kan man inte säga, det var Microsofts fel, eller det var Citys fel, eller det var Googles fel. Nej, ja, om vi läcker, ja, då är det vårt fel.
Och om vi inte far med sanning med vad
far vi med osanning eller läcker vi, då är det vårt fel. Absolut. Men innan du ens anlitar någon att behandla tjänsten och funktionen åt dig, det ansvaret ligger på dig och det kommer du aldrig undan. Och här är, vi kan inte skylla ifrån oss det.
Och det här vet jag, det är ju det som nu hela it-industrin sitter i hysteri. För att det är ju plötsligt fantastiskt jättejobbigt. Ska vi göra en risk- och konsekvens? Ska vi göra en konsekvensbedömning och riskanalys? Det kan ju inte vi. Det har inte vi kompetens för. Då kan det ju inte vara meningen vi ska göra det. Jo, det är lagen. Om jag vill leverera produkter måste jag certifiera dem. Det är skitjobbigt, skitavancerat. Men jag kan inte säga att jag kan leverera ocertifierade elprodukter. Då får jag inte leverera det.
Nej.
All annan industri som har fått någon form av reglering lider av samma sak.
Ja.
Jag menar, jag vill bygga ett flygplan. Det är väl bara att bygga ett flygplan sen ställa det.
Ja, Eller hur?
Ja, det finns en annan certifiering som måste göras där också.
Ett par.
Och den var jobbig. Och den var en risk- och konsekvensanalys. Och det ska göras korrekt. Mm. Ja, men vet du vad? Då får man anlita personal som kan det här.
Mm.
Sorry to say. För att EU är väldigt tydlig med det här. Då behöver du inte behandla personliga uppgifter alls.
Nej.
Då.
Nej.
Och så är man, ja, men då kan inte jag driva den här verksamheten. Ja, men om din verksamhet är beroende av det. Då måste du agera på korrekt sätt. Mm. Om min verksamhet är att jag installerar el i hus.
Mm.
Då måste jag ha certifierade elektriker. Tyvärr.
Mm.
Ja, det var ju jobbigt för jag behöver en specialistkompetens.
Mm.
Som inte har varit krav förut. Nej, men sorry to say. Det är precis därför det här blir ett krav. Mm. Då måste du hyra in och anlita sådana som är specialister på området och kan göra det här korrekt.
Mm.
Men det är ju det här det spricker. Därför att man tror att om inte jag kan göra det här korrekt själv.
Mm.
Då behöver vi inte göra det alls. Ja, det är inte sant.
Nej. Eller om jag inte förstår så innebär det att ingen annan kan eller förstår.
Mm.
Jo, nej, det är inte heller nödvändigt sant.
Så att, ja, du måste se till att det görs. Och du måste anlita folk. Om du inte har kompetensen fullt själv.
Mm.
Då måste anlita folk som är duktiga på det här.
Mm.
Och gör det rätt.
Mm.
Annars kan du hålla sig ansvarig för det. Mm. Absolut. Så där, så att säga så. Så att ett, se till att du inte läcker saker. Se till att din teknik finns på plats. Två, gör en korrekt konsekvens- och riskbedömning.
Mm.
Det här är de fortfarande grundfundamenten- som missas hela tiden.
Mm.
Och sen när din risk- och konsekvensbedömning kommer upp. Ja, här kan jag säga att det finns väldiga otydligheter. Och här kommer saker att behövas.
Ja.
När du har gjort din risk- och konsekvensbedömning- så är det ju såklart att folk kanske inte håller med- din riskbedömning.
Nej.
Du kanske har en annan riskbedömning. Det kommer alltid att vara så. Garanterat. Till och med de mesta experterna kommer att kunna ha olika uppfattning om din riskbedömning eller inte. Här kommer du behöva väldigt mycket mer struktur och tydlighet som jag tycker att EU tyvärr missade lite från början. Men som kommer att behövas allt mer att förklara så att säga och ta fram enligt tid, över tid. Men du måste göra en risk- och konsekvensbedömning. Det är inget som kommer ifrån. Det är du som ansvarig alltid, alltid, alltid. Det kan du aldrig anlita ett biträde till, det kan du aldrig liksom, utan det måste finnas med.
Mm.
Sen att de inte görs helt rätt, nej men det kan vara en fin diskussion som man kan ha framöver i framtiden.
Mm.
Hur gör man om det här på ett bra och strukturerat sätt?
Mm.
Vi har kurser som hjälper till med det här också, bara för att vara tydlig så att säga. Från
ja, det tänker vi börja slå ett slag för nu. Så att nu så här ligger det till. Vill ni ha hjälp med det här eller vill ni ha stacken på plats så kan det faktiskt nu bli en verklighet genom att ni hör av er till oss och sen kan antingen vi eller kollegor till oss som är lika duktiga på det här oavsett om det är med juridiskt stöd eller om det är praktiskt stöd eller om det är tekniskt stöd så har vi kollegor som är jätteduktiga på det här som kan komma ut och hjälpa just er. Så hör av er till oss i så fall om ni är intresserade av att få den hjälpen, det stödet. Eller om ni bara vill ha en diskussion och lite konsultering på funderingar som ni har så går det lika bra det också.
Så allting som kan relatera till någon form av behandling. Alltså, och det betyder allting som sparande, förändring, förstöring av någons data som innehåller personuppgift.
Mm.
Ja, då är du antingen ansvarig eller biträde.
Mm.
Det är de enda rollen du kan ha.
Mm.
Som ansvarig när jag anlitar ett biträde då måste jag upprätta ett ordentligt avtal och ge tydliga instruktioner hur biträdet får sköta behandlingen eller inte. Och jag måste göra en konsekvens och riskanalys.
Mm.
Vad är det jag samlar in? Varför samlar jag in det? Vilka biträden anlitar jag? Hur håller jag det här säkert och vad får jag för liksom assurances, vad får jag för garantier från biträden, vad får jag för garantier från min egen organisation, hur jag övervakar det här. Det måste ske alltid för att du ens ska få behandla personuppgifter.
Mm. Och sen vill jag också säga som så här, nu måste vi komma över GDPR-knölen här nu.
Mm.
För det här är en lag som har trätt i kraft. Mm. Det finns andra lagar som är på väg eller har trätt i kraft som kommer lägga ännu mera lager på toppen av saker ni behöver fundera på. Och vi kan inte stå fast och skrika över att det här är hemskt och fruktansvärt längre. Vi måste komma till en acceptans för vad det här är, för vi måste preppa för framtiden. Det kommer mer, gå vänner.
För att förstå det här med IT-industrin och framförallt cybersecurity-industrin. När hela samhället är så infernaliskt totalt beroende och det fallerar. Se bara våra senaste grejer, Kalix kommun åker på ransomware-attacker. Mm. Coop stänger butiker.
Mm.
Det är väldigt tydligt att vi är extremt sårbara om vi inte tar det på allvar.
Fruktansvärt.
Ja, nu är det så att jag brukar säga GDPR är det går.
Mm.
Vi står här 3,5 år senare och fortfarande inte har kommit längre när vi diskuterar våra definitioner i GDPR. Mm. Ja, Cyber Security Act, eller cybersäkerhetsakten, togs i lag 2019 och träder i kraft enforceable, alltså att det börjar nu efterdrivas 2021.
Mm.
Så nu är vi mitt inne i Cyber Security Act. Det är folk som inte har koll på den alls överhuvudtaget.
Aldrig talas om
det. Det är väldigt scary. Mm. Ja. Och då säger jag, det är lagen idag.
Mm.
Här och nu.
Mm-mm.
Så att GDPR är igår och det är den vi fortfarande inte kommer ikapp med. Cyber Security är lagen idag.
Mm.
Ja. Låt oss bara förstå vilka lagar som kommer imorgon.
Mm.
Och det här är lite grann att, jag menar, det är fullt naturligt med tanke på hur kritiskt och hur faktiskt människor kan dö om det blir fel, som gör att såklart IT-industrin blir reglerad.
Mm.
Men jag tycker det är så hemskt att se att folk inte förstår att ja, det kommer det att sluta med. Är det någon som vill ha en oreglerad läkemedelsmarknad?
Mm.
Nej. Låt oss vara tydliga med det. Nej. Är det någon som vill ha en oreglerad flygsäkerhet?
Mm.
Nej. IT kommer att falla där också. Så att det är ju bara det. Men att den stora chocken och skriken nu, det är ju såklart att när det har gått från att inte haft någon lag alls och det var totalt vilda västen.
Mm.
Skjut från höften, gör som jag vill.
Mm.
Till att helt plötsligt vill vi bygga upp ett strukturerat och organiserat samhälle där du inte får skjuta från höften.
Mm.
Ja, då kommer det ju att bli regleringar. Och då vill jag säga att GDPR var ju bara den lilla fnuttiga, lätta regleringen av allting. Mm. De som kommer än mer nu. Nu kommer det att vara så att de som har jobbat inom läkemedel, de som har jobbat inom flygindustri, kommer att liksom kunna klappa IT-industrin
på axeln. Jag vill säga att välkommen till
vi förstår,
vår värld.
Men välkommen till vår värld. Mm. Så här ser det ut.
Mm.
Och det är en bra sak, vill jag bara påstå.
Ja, jag hävdar det också.
För att om de säger, ja men det stävriga innovation och entreprenörskap. Om ditt entreprenörskap bygger på att du riskerar andra människors liv. Sorry to say, det är ingen bra verksamhet. Det är bara så. Nej, det är ingen bra verksamhet.
Nej.
Ha ett bra entreprenörskap men ändå som är säker. Mm. Det är den bästa innovationen som finns.
Mm. Håller med. Så vi avslutar på den. Och så säger vi återigen att vill ni kontakta oss så gör ni det på citynetwork.se/podcast. Och som sagt, vill ni ha hjälp, konsultering, utbildningar, stacken på plats hos er, så går det från och med nu att jättebra. Hör av er till oss på samma länk då, så kan vi i så fall boka en sittning så kommer antingen jag eller Kim eller andra kollegor till oss som är duktiga på det här och hjälper er. Så med det så säger vi på återhörande till nästa gång. Ha en härlig vecka.
Hubba. We'll be right back.